Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkomna till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig Per Fjärdingby, där vi går in på avsnitt 2 i den här lilla miniserien om de politiska partiernas historia. Då. I första avsnittet så kollar vi ju lite grann på det koloniala arvet och det ideal som fanns när USA föddes, och det var ju då ett ganska negativt arv gällande då partier. Man hoppades ju på att partier inte skulle uppstå, utan idealet var ju att man skulle då ha visa män som kunde höja sig och stå för det allmännas bästa, och att man då skulle se till helheten och inte till en enskild grupps bästa då. Idag ska vi kolla på hur det ändå uppstår ett partisystem då, och kolla på det som brukar kallas för det första partisystemet med republikaner och federalister. Trots att idealet var att partier inte skulle uppstå, så till de här grundlagsfädernas stora förtret så uppstår partier ganska snabbt då. Konstitutionen hinner knappt träda i kraft med Washington som första president då. Redan i slutet av hans första presidentperiod så uppstår det en splittring i Washingtons administration då. Och den här splittringen beror på att finansministern då, i form av Alexander Hamilton då, som numera är känd från en musikal. Det är ju då hans ekonomiska program och hur landet ska förhålla sig till utrikespolitiken kring den franska revolutionen som skapar den här splittringen då. Och det federalistiska partiet då, det växer då fram med Hamiltons ekonomiska program och den politik som president Washington och senare John Adams för då. Och man kan ju inte säga att Hamilton egentligen då medvetet försöker skapa ett politiskt parti. Det hade liksom inget med organisation och liknande att göra från första början då. Utan det federalistiska partiet växte fram mer då av en koalition av personer som stöttar Hamiltons ekonomiska program då. Och Hamiltons program gick ut på att den federala makten tog över delstaternas skulder från frihetskriget. Att man skapar en nationell bank, att man tar in tullavgifter och även punktskatter införs för att betala av internationella skulder och att federala resurser användes då för att stärka manufakturer, alltså de första typen av industrier och även urbanisering. Och ska man sammanfatta Hamiltons program så är det att samtliga åtgärder på något vis var ett försök att stärka den nationella makten och att man då försöker skydda och gynna en framväxande tidig industrialisering. Då. Så att namnet federalister, det var ju väldigt lämpligt eftersom det passade för den koalitionen som främst bestod då av de som tidigare förespråkat den här nya starkare federala konstitutionen och som trodde på ökad makt för den federala staten då. De som stöttade konstitutionen tidigare hade ju kallats för federalister och när man då fortsätter att stärka den nationella makten när konstitutionen trädde i kraft så blir det naturligt att man fortsätter att kalla sig för federalister då helt enkelt. Och Hamilton kunde ju som finansminister och central figur i Washingtons administration skaffa stöd för sin politik över hela landet. Men det var ju också uppenbart att det ekonomiska programmet gynnade kanske då främst nordstaterna och män med intresse i näringsliv och banker och alla typer av förespråkare av stark centralmakt. Då. Så det första politiska partiet då i form av federalisterna börjar liksom först som en grupp i huvudstaden då, som i den här tiden då var Philadelphia. Och det blir då en grupp runt Hamilton och i Washingtons administration då. Men den här gruppen växer och expanderar så att man får nationellt stöd och senare så utvecklas den här koalitionen till ett politiskt parti då i takt med att också en opposition växer fram som man då ser måste stoppas då. Och utöver Hamilton så var ju några av de viktigaste federalisterna president Washington då, vicepresident och sen då arvtagare till presidentposten i form av John Adams, kongressledamoten och presidentkandidaten Rufus King, representanthuset talman Jonathan Dayton, men också första chefsdomaren i högsta domstolen John Jay från New York och senare då chefsdomaren John Marshall då. Vissa sätter ju fortfarande Washington lite grann på en pedestal och säger att han så att säga stod över partipolitik, att han var just en sån här idealisk statsman på den här tiden som inte liksom han stod över partipolitiken helt enkelt. Och det är klart att givetvis under sin första mandatperiod när det inte liksom fanns partier så kan man inte direkt säga att han var partipolitisk, men under sin andra mandatperiod så fanns ju de här partierna och Washington hade ju i sina handlingar tagit väldigt tydlig ställning som federalist, så att jag tycker nog ändå att man kan definitivt räkna in Washington som en federalist i alla fall hans sista 4 år vid makten då. Idag kan ju Hamiltons program verka fullt normalt liksom för att bara ha en fungerande stat och en ekonomi då. Men man ska komma ihåg att det här var ju väldigt revolutionerande vid den här tiden och många ogillar den här utvecklingen som kom med Hamiltons politik då. Och den opposition som växer fram handlar inte så mycket om huruvida det här ekonomiska programmet så att säga fungerar eller inte, utan det handlar ju mer om en ideologisk fråga då. Oppositionen som tar form då mot Hamiltons program och Washington och Adams presidentskap, den leds av James Madison i kongressen och utrikesministern Thomas Jefferson som likt Hamilton då tillhör Washingtons administration till en början då. Och Madison hade ju tidigare varit nära allierad med Hamilton och båda hade ju förespråkat den federala konstitutionen. Jefferson däremot hade ju varit lite av en antifederalist och motståndare till en starkare konstitution. Men genom att han hade sin diplomatiska post i Europa hade han ju liksom inte varit delaktig i ratificeringsdebatterna, och han brukar säga att han verkar vara för eller emot konstitutionen. Både Jefferson och Madison har ju dock en gemensam sak att man kommer från Virginia i södern, då den mäktigaste och största delstaten, och en region helt grundad på just jordbruk och slaveri då. Och speciellt Jefferson var ju en väldigt stark anhängare av delstaternas makt gentemot det nationella då, och en ekonomi som grundade sig på jordbruk. Och gång efter annan så hamnar Jefferson i konflikt med Hamilton när presidenten samlar sina ministrar, och när det står klart att president Washington framförallt stödjer Hamilton, och så säger Jefferson till slut upp sig och avgår som utrikesminister då. Madisons svängning däremot från federalist till oppositionen, det är ju mer av en rejäl U-sväng. Han hade ju under konstitutionens ratificeringsdebatter argumenterat att det positiva med konstitutionen och republiken var att den skulle hindra att partier uppstod, och han hade antagit att det största hotet mot republiken skulle komma från folket och om en majoritet så att det kunde använda sin makt för att beröva minoriteter från sina rättigheter då. Men när Madison ser hur hans forna vapendragare Hamilton koncentrerar allt mer makt på den nationella nivån och den verkställande makten, så ändrar sig Madison. Han tycker sig helt plötsligt se ett större hot mot republiken och frihet om allt för stor makt samlas i händerna på ett fåtal mäktiga män som istället kan då förtrycka folket. Så här svänger Madison. Madison inser att främsta sättet att bekämpa Hamilton och ta makt ifrån honom och övriga federalister är just att organisera folket då. Och det är en stor besvikelse för Hamilton då när Madison bryter med sin gamla vän då. Madison och Jefferson organiserar ju då en opposition mot federalisterna och Washington och Hamilton och Adams då. Och eftersom inställningen att partier är liksom så skeptiskt, så är man också lite försiktig här till en början då. Under år 1791 då, så ett par år in i Washingtons administration, så åker de officiellt då på en botanisk resa för att studera plantor i nordstaterna. Och det är klart, Jefferson, han är ju åtminstone känd för att ha ett stort botaniskt intresse. Han var ju intresserad av typ det mesta som fanns i höra på så här. Men som av en ren händelse så passade man ju också på att träffa flertal viktiga politiker i norr. Det tycks som att mycket av det botaniska intresset fanns helt enkelt i trädgårdarna på vissa viktiga oppositionspolitiker i norr som man ville av en händelse råka prata med då. Och den här resan följs ju upp med att man börjar då korrespondera med ett antal politiker som identifierats då som kritiska mot Washingtons administration, och man uppmanar dem att ställa upp i val i kongressen. Och en av Madisons vänner i Philadelphia, Philip Freneau, övertalas att skapa en tidning för oppositionen som intressant nog finansieras till och med medel från Jeffersons utrikesdepartement de första tiden då. Grunden i den här oppositionen som Jefferson och Madison skapar är då en allians mellan jordbrukarintressen i södern då, framförallt Virginia, och anhängare i de mellersta delstaterna som tror på mindre federalt styre. Och de viktigaste politikerna man allierar sig med är politiker i New York då, bland annat George Clinton och Alexander Burr i New York då. Och många av de som tidigare varit emot konstitutionen då i form av sådana här antifederalister går också med i den här oppositionen då. Och man antar då helt enkelt namnet republikaner. Och det här namnet, att man väljer att kalla sig för republikaner, det blir liksom naturligt. Beteckningen republikan var ju från början och under revolutionen helt enkelt inte en liksom partibeteckning, utan det var ju någon som föredrog en republik som styrelseform, alltså ett representativt styre som utgick från en bredare del av folket som motsats till en monarki där makten koncentrerades till kung eller en mindre oligarki av adelsmän då. Och i den ursprungliga bemärkelsen så var ju alla amerikanska politiker republikaner. Det var ju ingen som förespråkade öppet en monarki i USA, och USA var ju onekligen en republik vid den här tiden då. Men en av de viktigaste skiljelinjerna mellan de här två partierna som uppstår nu till en början, det är ju båda sidornas oro över hur arvet från revolutionen förvaltas då. Och republikaner då, som Jefferson och Madison, menar ju att det var de som var de sanna republikanerna, och att då federalisterna hade en tendens att vidta åtgärder som påminner mer om monarkier än republiker då. Speciellt John Adams kritiserar man ju hårt för att han försöker efterlikna en monarki i mycket av det han gör då. Och genom att kallade sig för republikaner så försökte man ju då förstärka sitt budskap om ett representativt styre, och samtidigt som man kritiserade federalisterna för att då vara dåliga republikaner eller svaga när det gäller republikanska principer, eller hur man ska uttrycka det då. Och varje åtgärd som försvagade då republikanska principer sågs då av de här republikanerna som ett svek, ett svek av revolutionens ideal då, och ett steg närmare tyranni igen. Eftersom det bildas en del så kallade demokratiska föreningar som stöttar Frankrike i Europa, precis som det republikanska partiet sen kommer att göra, så lägger en del historiker ihop det där och kallar liksom det här partiet som Jefferson och Madison skapar för demokratiska republikaner. Men det är egentligen en modern beteckning som kanske mest är till för att inte någon idag ska tro att det är dagens republikaner vi pratar om då. För i samtiden på 1790-talet så har man alltid republikaner eller det republikanska partiet, och de enda övriga namnen har använder dem, men betydligt mer sällan. Det var till exempel Whig för att kontrastera till federalisterna som man ansåg var monarkistiska i sin politik, eller jakobiner för att knyta an till de franska republikanerna helt enkelt. Så att det är benämningen demokratiska republikaner som man ser ibland, det är egentligen en efterkonstruktion. Federalisterna, de förespråkar ju en stark centraliserad då federal makt med en stående armé, medan republikanerna förespråkar starka delstater då, det så kallade state rights, med då en delstatsmilis som försvar. Och republikanerna menar att federalisternas koncentrerar alldeles för mycket makt på den nationella nivån och att det gjordes på bekostnad av delstaternas grundläggande suveränitet då. Och federalisterna, de var ju övertygade om att industrialisering med de här begynnande manufakturerna var grunden i en stark ekonomi och landets framtid, medan republikanerna, de menar att det sanna friheten fanns i brukandet av jord och att en stark jordbruksekonomi var landets framtid. Kopplat till detta var ju också att federalisterna gärna såg att landets städer skulle växa och exportera från östkusten, medan republikanerna istället satte fokus på att expandera landet västerut och kunna bruka mer jord om man säger så. Utrikespolitiskt så var ju federalisterna mer orienterade mot Storbritannien och skeptiska mot den franska revolutionen, medan då republikanerna var Frankrikevänliga och såg alla närmanden mot Storbritannien som ett slags avsteg från republikanska principer då. Federalisterna fick ju sitt stöd från kommersiella och industriella intressen främst i nordost och i större städer, medan då republikanerna hade sitt stöd bland jordbrukare i syd och väst och mellan staterna då, så att säga. Det som sen verkligen spädde på splittringen och skapar det här första partisystemet är ju utrikespolitiken då. Jefferson och Madison tycker ju att man ska alliera sig med Frankrike, medan Hamilton ser Storbritannien som en förebild. När de här revolutionskrigen i Europa skapade en massa problem för den nybildade lilla USA på världshavet och så förklarar ju Washington landet för neutralt. Och den händelse som mer än någon annan egentligen skapar det första partisystemet är ju den politiska ilska som uppstår runt debatten av det så kallade Jay Treaty. Jay Treaty var ju ett fördrag som chefsdomaren i högsta domstolen då, federalisten John Jay, förhandlat fram med Storbritannien. Och Jay hade ju åkt på sitt diplomatiska uppdrag till London för att försöka lösa ett antal dispyter med britterna som levde kvar ända sedan frihetskriget, och frågor som britternas ockupation av fort i västra USA och amerikanska skulder som uppstått innan kriget och självständigheten och brittiska flottans ständiga kidnappning av amerikanska sjömän och så vidare. Och federalisterna menar att fördraget, som långt ifrån löste alla frågorna, var så pass stora eftergifter som man kunde räkna med för att undvika krig då, och att britterna inte gett mer eftergifter berodde helt enkelt på att förhandlingsläget för USA inte var det bästa, och att bara att få till en slags handelsrelation med britterna var bra enligt federalisterna då. Den republikanska oppositionen menar ju dock att det här fördraget var skamligt då, i princip en kapitulation gentemot britterna. Ännu värre menar man att det var i relation då till Frankrike. Alltså utan den forna alliansvännen Frankrike så hade USA aldrig kunnat vinna sin självständighet i frihetskriget. Dessutom höll ju fransmännen precis på att genomföra sin egna revolution då, där man likt amerikanerna försökte skapa ett republikanskt styre utan monarki. Och att i det här läget att förhandla med britterna var ju enligt de här franskvänliga republikanerna ett slags förräderi mot Frankrike. Jay Treaty sågs av republikanerna som ett steg i fel riktning, ett steg för monarkism och från republikanism då. När Yay Treaty diskuteras i kongressen så är det första gången i landets historia där debatten organiseras utifrån partilinjer. Då. I senaten debatteras själva fördraget, men i representanthuset försökte man rösta ner de ekonomiska medlen som var en förutsättning för att verkställa fördraget. Och republikanska kongressledamöter samlades i en så kallad caucus, alltså en partigrupp där man försökte enas om en partilinje och även röstade då. Trots att det här fördraget och dess finansiering kunde drivas igenom av federalisterna så var efterspelet viktigt, och partiet såg ju till då att republikanska ledamöter som inte följt partiets hållning då, alltså partipiskan som säger idag, att de fick svåra att bli omvalda i kongressvalen 1796 då. Och sättet då, och framgången med att bestraffa icke-lojala ledamöter visade hur viktig liksom då partiorganiseringen var då. Och det nya republikanska partiet hade ju redan en förmåga då att börja koordinera medlemmarna och införa då en form av partidisciplin då. När president George Washington inte längre ställde upp för omval 1796 så blir det första presidentvalet där federalister och republikaner på allvar går till val då. Eftersom inte konstitutionen var skapad för partier så uppstår den här underliga situationen att federalisten John Adams blir president medan hans republikanska motståndare Jefferson blir vicepresident då. Och under Adams år i Vita huset så ökar ju motsättningen mellan partierna då. Efter Yay Treaty blir ju relationerna med Frankrike så ansträngda att det leder till ett slags odeklarerat krigstillstånd med Frankrike på världshaven då. Det som kallas för quasi-war. Och republikanernas retorik skruvas upp och Adams administration får allt hårdare kritik. Och de mest radikala republikanska tidningarna uppmanar delstaterna att vägra lyda federala lagar och uppmanar folk till uppror och motstånd. Och när federalisterna får den här kritiken och ser de här budskapen så är man övertygad om att många republikaner helt enkelt är samhällsfiender. Man tror också att franska och irländska immigranter är de som främst eldar på massorna. Och som motåtgärd så driver federalisterna igenom då de här kontroversiella utlännings- och uppvigningslagarna. Kanske med rätta några av de mest ökända lagarna i landets historia då. Utlänningslagarna förlängde ju tiden att bli amerikansk medborgare till 3 gånger så lång tid som innan och gav presidenten rätt att deportera alla immigranter som kom från andra länder. USA var i krig med eller som bara ansågs utgöra en fara då. Uppvigningslagen innebar ju att politiska motståndare kunde fängslas för uttalanden som var kritiska mot landet och dess ledare i form av presidenten och administrationen. Noterbart är ju faktiskt också att vicepresidenter inte omfattas, och det var ju då republikanen Jefferson, så här är ju ganska tydlig politisk åtgärd. Och de här utlännings- och uppvigningslagarna dämpar ju inte direkt stämningen i landet då. Jefferson och Madison kontrar ju med de så kallade Virginia och Kentucky-resolutionerna där man argumenterar att delstater kan ju ogiltigt förklara och trotsa federala lagar som inte är förenliga med konstitutionen, vilket då var upp till varje enskild delstat att avgöra enligt dem då. Och här såg man ju tyvärr då ett frö till det som blir den djupa söderns utträde ur unionen innan inbördeskriget då. Så inför presidentvalet 1800 så är ju stämningen väldigt hätsk då. Republikanerna i opposition vinner valet, men det resulterar i en konstitutionell kris då. Båda partiets kandidater utifrån de regler som gäller då fick lika många röster då. Till slut så blir det ju Thomas Jefferson som blir president och Aaron Burr som blir vicepresident då. Det brukar kallas för revolutionen 1800 då. Första gången som makt lämnas över till motståndarna i USA då. Första gången som ett parti lämnar makten till ett annat parti då. Så att det är ju ett viktigt skede i den amerikanska historien då. Det är som att då accepteras liksom egentligen lite grann partisystemet på ett sätt då.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mm. det som präglar det här första partisystemet mellan federalister och republikaner, det är ju att båda sidor i grunden har inställningen att partier egentligen är av ondo då, och att det är motståndarna som tvingar dem själva att organisera sig. Båda sidor fruktar ju att om motståndarna får makten så är det slutet på republiken och inget som landet kommer då att överleva. Här handlar det om att förvalta revolutionens arv då. Och vissa federalister de tror ju på allvar att om Jefferson kommer till makten så kommer i princip giljotinen fram som den gjorde i Frankrike då. Och vissa republikaner de tror ju på allvar att om federalisterna inte kommer tas bort från makten så kommer de förr eller senare att göra USA till en ärftlig monarki igen då. Så utifrån den här inställningen är då partier lite grann på liv och död så att säga. Och det är inte så underligt att det blir ganska hetskt att man pratar om revolution och samhällsfiender. Och det här gör ju också att det första partisystemet inte är ett partisystem i ordets riktiga mening eller det moderna betydelse där liksom två legitima partier tävlar om makt. Partierna identifierar sig mer eller mindre som att de är staten och de kan inte se sina motståndare som en legitim opposition utan de är då helt enkelt samhällsfiender. Så det är ju lite speciellt och det här har ju gjort att vissa kanske inte tycker att det egentligen rent teoretiskt sett borde få kallas för partisystem eftersom de inte tänker sig att partier ska fungera som de ska i ett partisystem så att säga. Madison och Jefferson till exempel, de är ju så skeptiska till partier att trots att de är med och bildar det så ser man ju på det republikanska partiet snarare som ett slags verktyg för att avskaffa partier. Och genom att besegra Hamilton och Adams och federalisterna som gjorde våld på konstitutionen så skulle man så att säga rädda och återställa konstitutionen. Och det är mot den bakgrunden som maktskiftet 1800 blir så viktigt. När Jefferson och den tidigare oppositionen i form av republikanerna vinner valet så sker ju ändå maktöverlämnandet fredligt och republiken överlever då. Adams och federalisterna är ju naturligtvis besvikna och sura då. Adams stannar ju inte ens kvar på Jeffersons installation då, men man försöker ändå inte behålla makten med våld. Oppositionen behöver heller inte göra någon våldsam revolution för att störta den tidigare makthavarna då, som man anser var då, samhällsfiender. Så när republikanerna och Jefferson vinner valet 1800 så skiftar det då från federalistisk dominans på hela 1790-talet så blir det istället då en lång republikansk dominans. Och efter Jefferson så blir det James Madison och James Monroe presidenter då som båda republikaner från Virginia här. Så att alla tre sitter ju två mandatperioder så det är alltså 24 år av republikanska presidenter från Virginia som kommer efter år 1800 då. Jefferson och hans efterträdare Madison och Monroe, de monterar ju ner delar av federalisternas arv då. Man avskaffar alla skatter utom tullar, man ser till att betala av statsskulden och minska den federala statens kostnader. Men anmärkningsvärt är ju också att ändå att de republikanska presidenterna på många sätt fortsätter mycket av det federalisterna lagt grunden till exempel en nationell centralbank till exempel då. Och den tidigare kritiken av partiet Jefferson inser när han kommer till makten själv att han snarare kan använda det republikanska partiet för att liksom stabilisera republiken. Jefferson ville göra landet mer demokratiskt och folkligt jämfört med federalisterna Washington och Adams. Då. Samtidigt behöver han ju se till att reformerna inte gick så långt att republiken hotades. För mycket demokrati sågs ju fortfarande som ett hot och då kunde det spåra ur som den franska revolutionen hade gjort då. Jefferson är därför inte sen att utnyttja partidisciplinen då, och även om utnämningssystemet då främst är förknippat med Andrew Jackson senare, det så kallade spoils-systemet eller patronage, så var ju Jefferson först med att använda det här. Under sina första år som president byter han ut många federala tjänstemän med mer partitrogna män då. Och många förblev ju trogna Jeffersons politik när man såg hur han successivt bytte ut män från poster som ifall de inte var lojala då. Och viktiga republikaner utöver Jefferson och Madison, det var ju då vicepresident Aaron Burr, vicepresidenten George Clinton och senare då presidenterna James Monroe. Men också finansministern Albert Gallatin är ju en väldigt viktig republikan. Och i slutet av Jeffersons andra presidentperiod hade ju många av de moderata federalisterna lockats över till republikanerna då. Hamiltons politiska falang var på många sätt besegrad och federalisterna hade försvagats successivt och kunde bara egentligen konkurrera politiskt i sitt starkaste fäste uppe i nordöstra USA och i New England. Och den starkaste kritiken mot de republikanska presidenten kom ju på många sätt mer nästan ifrån de egna leden snarare än från ett oppositionsparti då. Bland annat John Randolph of Roanoke och några andra konservativa republikaner som menar att Jefferson och Madison förrådde sitt eget parti och inte längre höll sig till sina tidigare republikanska ideal. Då. Så att det är en liten grupp som bildar ett slags tredje politisk falang som man kallar för Old Republicans eller Tertium Quids som betyder ungefär det tredje något. Och de här var väl i princip så nära att med tredje parti man kan komma under det här första partisystemet då. Jefferson kväste ju dock de här konservativa republikanerna med sina utnämningar och partidisciplin, och när John Randolph motsatte sig Jefferson såg presidenten snabbt till att Randolph och hans allierade förlorade viktiga poster och samtidigt som deras motståndare belönas med poster och så att säga. Republikanernas dominans skulle ju sen då förstärkas ytterligare och eliminera egentligen det första partisystemet i och med kriget 1812 mot Storbritannien då. Federalisterna i New England ogillade kriget och deras opposition växer i takt med att kriget går dåligt till en början. Röster höjs till och med från vissa håll att New England-staterna borde kanske till och med nästan lämna unionen och gå i allians med det gamla moderlandet. När republikanerna ändå till slut lyckas se till att landet överlever trots att britterna till och med förstör huvudstaden Washington så framstår ju federalisterna som opatriotiska och svekfulla, och partiet överlever knappt kriget och den interna splittringen som råder då. Den sista federala presidentkandidaten Rufus King får ju 1816 bara 31% av rösterna i presidentvalet. 1820 efter kriget så kontrollerade federalisterna bara 8% av senaten och 17% av representanthuset. Så sakta men säkert så tynar då det federalistiska partiet bort. I presidentvalet 1820 så har ju då federalisterna inte ens en kandidat, och den republikanen James Monroe då som blir den enda presidenten som likt George Washington kan väljas egentligen utan någon motkandidat eller politisk motståndare. Så han är ju i princip nära att väljas enhälligt, även han då i elektorskollegiet, fast det är en person som lägger en röst på en annan person då. Federalisternas arv lever ju emellertid vidare i en av de federala institutionerna. Det är ju ett arv som man inte ska underskatta då. Högsta domstolens chefsdomare John Marshall sitter ju på sin post mellan åren 1801 till 1836 och blir ju på många sätt den sista federalisten, och han formar både domstolens roll och rättsfall utifrån sin politiska ideologi då. Så det som uppstår efter freden 1815 i USA då blir ju därmed en situation där republikanerna egentligen är det enda partiet. Så under presidenterna James Madison och James Monroe och John Quincy Adams så finns egentligen inte något direkt fungerande partisystem då. USA återgår och är i princip en enpartistat under ett antal år. Och den här tiden brukar kallas för The Era of Good Feelings. Och många amerikaner var ju också väldigt nöjda med just det här fenomenet då. Man anser liksom att två tävlande fraktioner eller partier kanske hade behövts då i den nya nationen under de första decennierna för att kunna liksom hitta sin identitet. Men nu var man eniga och då behövs inte längre några partier, utan återigen fungerade landet så som det var tänkt från början, att det inte skulle finnas några partier då. Och då tänker man så här, så de republikanerna då, att äntligen kan man ju då se till landets bästa utan de här politiska striderna med federalisterna då. Utan Jeffersons liksom republikanska system hade blivit då samhällsnormen. Men även om det på ytan verkar lugnt och liksom att det enbart ett parti fanns, så lurar det ju väldigt mycket konflikter under ytan då. I avsaknaden av ett partisystem så dök upp ett antal då regionala konflikter upp istället då. Staterna i väster var missnöjda med att staterna i öster, både i nord och syd, och inte tog hotet från ursprungsamerikaner på allvar. Södern och västern avskydde bankerna och den finansiella eliten i nordost då. Och det som mer än något annat skapade konflikter var ju då söderns försvar av slaveriet då mot nordstaterna och västern. Och innan man kunde lösa konflikten som eskalerade till det så kallade Missouri-kompromissen 1920, så började ju många tro att landet kommer att splittras upp i flera konfederationer igen då. Presidentvalet 1824 skulle bli väldigt avgörande för den framtida utvecklingen av landet och partisystemet. Det är ju en inledande demokratisering som har inletts där allt fler delstater övergår till folkliga val istället för att då presidentelektorer utsågs av delstaternas lagstiftande församlingar. Då. Det är ju upp till varje enskild delstat där. Och i valet 1824 då, när det liksom egentligen inte finns något annat än ett enda parti, så ställer de fyra kandidater upp till val då. Alla är då republikaner i grunden. Och det är då senatorn och militärhjälten Andrew Jackson, utrikesministern John Quincy Adams, finansministern William Crawford och representanthusets talman Henry Clay. John Calhoun från South Carolina ställer också upp först men drar tillbaka och nöjer sig med vicepresidentposten då. Och även om Andrew Jackson fick flest röster, både alltså elektorsröster och röster från folket, så får inte han en majoritet. Och enligt reglerna då så hamnar ju valet av president i kongressens representanthus. Och där såg ju då talmannen Henry Clay, som kommit sist av de här fyra kandidaterna och därmed inte var valbar bland de tre toppkandidaterna. Där ser han då till att John Quincy Adams väljs då. Och Adams väljer sen då att nominera Clay till utrikesminister då. En post som då också, man ska komma ihåg, är ganska symboliskt eftersom den vanligen då fungerade som en språngbräda till presidentposten vid den här tiden då. Och för Clay och Adams så var det här ganska naturligt. De båda låg närmast varandra när det gällde ekonomisk politik och andra frågor. Clay avskydde däremot Jackson och såg honom som direkt olämplig som president. Och William Crawford hade strax innan valet drabbats av en sjukdom som gjorde att han blev närmast invalidiserad. Så han var ju inte ett alternativ då. Så enligt Clay så är ju Adams enda alternativet som är rimligt. Så officiellt hade han inte gjort något fel då. Representanthuset hade valt president precis som konstitutionen beskrev det. Och så som grundlagsfäderna ansåg att proceduren då skulle kunna fungera, eller oftast skulle fungera. Det fanns heller inget bevis egentligen från överenskommelsen där det liksom att Adams har mutat Clay med en ministerpost för att bli vald. Men precis i ett skede när landet började demokratiseras då följer liksom då konstitutionens process av indirekta val och i slutändan i kongressen som någonting som var lite föråldrat då. Och i tidigare val hade ju alltid den mest populära kandidaten vunnit, men nu när demokratiandan slagit igenom så helt plötsligt så hade inte den kandidat som fått flest röster vunnit. Och den här skandalen skulle ju då bli upprinnelsen till ett nytt partisystem då, det andra partisystemet. Och den så kallade era of good feelings var definitivt över då. Så att nu kommer vi att hoppa över till det andra partisystemet. Men innan dess kan man ju säga någonting om just det här varför USA är ett tvåpartisystem då. Och det kan man ju säga att de här valen 1796 och 1800 visar ju då att grundlagsfädernas elektorssystem inte fungerar. Och deras tanke från första början hade ju varit en trestegsraket. För alltså först skulle delstatsförsamlingar då, eller folket, det var upp till varje delstat att välja i ett första steg välja elektorer från sin delstat som skulle utgöra en grupp kloka män som var väl insatta i politiken och visste vilka som var landets mest värdiga och lämpligaste kandidater. Då. I steg två så skulle de här elektorerna samlas i varje delstat och rösta på de kandidater man ansåg var bäst. Då. Och då hade alla två röster. En var man tvungen att lägga på en kandidat som inte kom från samma delstat som de själva. Då, så att man inte bara kunde ta sina lokala favoriter. Och om efter man räknar samman de här rösterna, då, om en eller två kandidater redan i steg två här då hade majoritet av rösterna, så skulle man ju då, den som fick flest röster, elektorsröster, bli president och tvåan skulle bli vicepresident då. I normalfallet så trodde man ju då när man skrev den här proceduren att ingen kandidat efter då, alltså George Washington kändes som given till en början då, men den dagen Washington klev av från presidentposten så tänkte man sig att väldigt få kandidater skulle få majoritet. Och därmed så skulle ju kongressens representant i sitt tredje steg då välja mellan de kandidater som fått flest röster, och där varje delstat hade en röst per delegation då. Så här hade man ju tänkt sig då en slags steg ett, att folket vet ungefär vilka lokala politiker man kan lita på, så att då röstar man fram dem som elektorer. Elektorerna vet ungefär vilka män som var vettiga att rösta på, så att man gav sina röster, och då sorteras då de absolut bästa kandidaterna fram, och då får kongressen slutgiltigt då välja vem av de här framsorterade kandidaterna som skulle då bli president. Det var ju exakt så som valet 1824 hade fungerat då. Men när partierna uppstod så var det ju liksom då helt plötsligt inte liksom då ett 20-tal värdiga visa män att välja på som individ, utan varje parti nominerade ju snarare då två av sina egna då. Så elektronernas val begränsar ju då. Det här leder ju till liksom att systemet fungerar fel. Det blir lite kaos då. Valet 1796 slutar med att president och vicepresident kommer från olika partier. Och valet 1800 slutar med att båda republikanska kandidaterna Jefferson och Burr får lika många röster. Och blir lite konstitutionell kris och valet hamnar i kongressen där federalisterna i oppositionen har makten då. Och för att lösa det här så accepterar man ju då att partier har uppstått och man driver igenom det 12:e tillägget i konstitutionen där elektronernas röster öronmärks för president och vicepresident. Och det här tillsammans med att man i USA då har en tradition med att köra såna här så kallade majoritetsval i enmansvalkretsar, alltså vinnaren tar allt principer, och i kombination med att då kongressen kliver in om ingen annan kandidat har fått majoritet, det skapar ett stabilt tvåpartisystem. Länder som kör någon form av rangordning av kandidater eller att man har flera valomgångar, så att ifall en kandidat inte får majoritet så i första omgången så öppnar man upp då för att man har en till omgång där liksom de två som har fått flest röster, att man väljer mellan de två. Sådana lösningar öppnar ju upp för fler partier, men så som amerikanska systemet funkar så tenderar det ju bara till att bli två partier, för att ingen väljare lägger ofta sin röst, eller få lägger sin röst på ett parti som antagligen inte har så stor chans att kunna vinna i slutändan i alla fall. Så att det här är ju liksom inbyggt i systemet då. Så från och med nu så är det ju verkligen ett tvåpartisystem som gäller då. Men det var det första partisystemet. I nästa avsnitt ska vi gå över och kolla lite grann på hur det andra partisystemet växer fram. Men tills dess får ni göra det bra. Hej då! States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice. If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.